Hej och välkomna till Tolkning pågår. Idag så är det jag, Ola, som tolkar och till vardags är jag församlingsherde i Helgand. Och jag har en god kollega med mig, Elin Leo Sandberg, som jobbar som diakon i Helgand. Och vi sitter här mitt emellan två julspel och ska podda om tredje söndagen i advent. Bana väg för Herren är temat. Jag läser texten. Från Lukas, kapitel 3, 1-15. Under 15:e året av kejsar Tiberius regering, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judén, Herodes tetrark i Galileen, hans bror Filippos i Iturien och Trakonitis och Lysanias i Abilene, och när Hannas och Kajafas var överstepräster kom Guds ord till Zakarias son Johannes i öknen. Han begav sig till trakten kring Jordan och förkunnade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop, som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen: bana väg för Herren. Gör hans stigar raka, varje klyfta ska fyllas, varje berg och höjd ska sänkas, krokiga stigar ska rätas och steniga vägar jämnas, och alla människor ska se Guds frälsning. När folk kom ut i stora skaror för att döpas av honom sade han till dem: huggorms yngel, vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och börja inte säga er: vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar. Redan är yxan satt till roten på trädet. Varje träd som inte bär god frukt ska huggas bort och kastas i elden. Folket frågade honom: vad ska vi då göra? Han svarade: den som har två skjortor ska dela med sig åt den som ingen har, och den som har bröd ska göra på samma sätt. Även tullindrivare kom dit för att bli döpta och frågade honom: mästare, vad ska vi göra? Han svarade: driv inte in mer än vad som är fastställt. Och när det kom soldater och frågade honom: och vi, vad ska vi göra? Sa han till dem: pressa inte av någon pengar med våld eller hot, utan nöj er med er sold. Folket var fyllt av förväntan och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara Messias. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Elin, bana väg för Herren. Vad får du för associationer av den temat?
Ja, men flera och lite, inte motstridiga, men lite olika associationer. Det är ju oundvikligt efter vi har läst den här texten också att den färgar av sig såklart för bana väg för Herren. Men om jag bara skulle fått frågan utan att ha hört texten precis före, så hade jag nog svarat: hur gör vi Kristus eller Gud synliga? Hur sätter vi liksom lampan på Gud så att människor kan se eller uppleva eller ha en gudsrelation i sina liv? Men i relation till den här texten skulle jag säga att det ges flera konkreta exempel eller saker som vi kan göra för att bada väg för Herren och kanske också Guds rike på något sätt. Alltså en strävan efter Guds rike här på jorden. Att ta någon form av samhällsansvar och arbeta för ett bättre samhälle eller en bättre värld.
Jo, för anledningen att jag blir nyfiken med att podda med dig om den här texten, det är ju att jag tycker att Johannes blir på något sätt diakonal eller har något diakonalt upprop där i öknen. Det handlar ju inte bara om att han pratar den här dagen om att Jesus är frälsare, utan han säger ju han blir väldigt konkret och handfast. Och diakoni, jag vet inte om du håller med mig, men det har ju en viss, en konkret tillämpning av evangeliet.
Jo, men absolut. Många säger lite enkelt att diakoni är liksom teologi omsatt i handling, eller ja, handlingens teologi kanske. Så det finns ju saker som är väldigt tydligt konkret. Och jag brukar alltid tänka att om vi ska komma bort ifrån att det är tomma ord bara, om vi verkligen ska hjälpa människor till tro, så måste vi också försöka så långt som möjligt leva som vi lär. Och då blir sådana här texter ganska viktiga. Och jag tycker att Johannes, men också Jesus, alltså någonstans för mig de viktigaste profeterna i Nya Testamentet, att de är ganska tydliga när det gäller det här med rättvisa och dela med sig och så, men på lite olika sätt. Och det första jag fastnar för där är väl ändå någonstans när han säger det här att om man har två skjortor eller man har bröd, det är någonstans den första delen där, då ska man dela med sig. Och då tänker jag att då är det ett sätt att bana väg för Herren att dela. Mm. Och det gör vi också i gudstjänsten på många sätt. Delandet av nattvard och delandet av bön och delandet av fridshälsningen. Och så att det återkommer hela tiden i vår kristna tro och sätt att leva.
Hela nattvarden är ju någon slags drama också, som handlar om att vi delar lika i det att vi får samma bröd, samma vin, lika mycket. Och det var ju också en diskussion i urkyrkan när man hade mer måltidsgemenskap, att man, slaven och herren, skulle liksom i det sammanhanget vara jämlika. Sen var man ju inte det ute i samhället, men runt Kristus vid nattvardsbordet, där skulle jämlikhet råda. Det är ju väldigt stark egentligen rörelse från början, som är ju kanske mer radikal än vad människor tänker på.
Ja, jag tror inte alla förknippar alltid det med kyrkan. Och det finns olika kyrkotraditioner. Men går vi tillbaka till den här typen av texter som det finns ganska många av, eller apostlagärningen eller så, så blir ju delandet centralt. Och det tänker jag, om man tittar där, vad ska vi göra, ställs frågan. Och den första frågan är ju ganska allmänt hållen. Vad ska vi? Det är inte någon specifik grupp. Sen kommer det in på tullindrivare och soldater. Och vad ska vi då göra? Någonstans vi ska dela med oss av det vi inte behöver. Och där tycker jag Johannes, han är väldigt konkret. Om vi då har två skjortor så behöver vi bara en. Idag skulle många ta och säga att vi behöver lite mer kläder än så. Men ändå att banta ganska mycket av det vi har och dela med oss. Och det är för många, tror jag, en västerländsk kultur som har ganska mycket. En hyfsat radikal tanke. Vi delar nog snarare med oss av det som vi tycker är det absoluta överflödet. Alltså, vi skänker kanske kläder till second hand, de som inte längre vill ha. Men att ge den andra vinterjackan som kanske hänger mest på kroken, men som vi ändå tycker om, det gör vi ganska sällan, skulle jag ändå tro. Och där finns det något uppmaning för oss kristna att leva som vi lär.
Och det tycker jag kan bli problematiskt då som predikant i det här läget. Och det tänkte jag vi skulle bara vända och vrida lite på. Hur Johannes kunde säga detta. Också utifrån att han bodde i öknen. Han levde på honung och gräshoppor. Och var klädd i en kamelhårsulster. Skäggig och dan och enkel. Ingen walk-in closet. Inga hudvårdsprodukter. Ingen. Men jag, när jag står här som liksom vit medelklassman, som jag har mer än en skjorta och lite allt möjligt. Även om jag försöker naturligtvis leva på ett relativt enkelt sätt, så kan jag ju inte liksom i ärlighetens namn säga att jag gör det. Nej. Och det är det jag också kan tycka är problematiskt. När jag då, ska jag då förkunna någonting, så blir det någon skenhelighet lätt för det. Men hur kan vi säga, samtidigt är det här ett viktigt budskap. Det är ett viktigt budskap för planetens överlevnad, för oss alla. Absolut. Vi måste förenkla. Hur kan man göra det utan att det blir någon slags skenhelighet av det? Det är jag intresserad av. Har du något bra tips?
Ja, men jag kan nog känna igen mig i dig. Så att jag i alla fall personligen kan ibland drabbas av en känsla att jag lever fel. Och då lever jag hyfsat enkelt. Men trots det så, jag lever ett liv där jag kan unna mig en hel del saker som jag egentligen inte behöver. Och jag tror att vi behöver just för skapelsen, alltså det skapelseteologiska, men också diakonin och kyrkans liksom överlevnad, jorden och mänskligheten, så behöver vi prata och tänka mer kring de här frågorna. Och en bra grundtanke tror jag är att förutom då i Sverige, där det är som ett gott samhälle där många tar oss att betala skatt och faktiskt bidrar till det större liksom allmännyttan, att människor som då inte har pengar, mat och kläder också kan få det från olika samhällsinstanser, så tror jag att vi också behöver tänka vad i kyrkan i det här större sammanhanget. Och förut så gav man ju en tionde. Det gör vi inte på samma sätt idag. Även fast jag har haft församlingsbor som har gjort det när jag jobbat som diakon och faktiskt har gett ut av det de har upplevt som sitt överflöd. Men jag tror vi behöver någonstans sätta oss själva och fundera på vad behöver jag för att ha ett gott liv. Och då inser vi nog att det kanske är betydligt mindre saker, prylar och pengar än vad vi kanske egentligen från början tänkte. Och allt annat tänker jag, då är det dela med sig. Och ställa oss ännu mer inför frågan nu, behöver jag detta? Finns det någon annan som behöver det mer? För det, pendeln kan också slå över, skulle jag vilja flagga för. Men Johannes säger inte sådär, ge allting ni har. Utan behåll det ni behöver. Och här är det ju konkret i en tid där det är mat och kläder. Och det jobbar jag en del med i mitt arbete också. Människor i Sverige idag behöver fortfarande mat och kläder. Vissa grupper i samhället har inte det och lever otroligt tufft. Men de flesta har ändå mat och kläder och det är överflöd. Men vad skulle hända om vi börjar tänka att... Jag tänker på tidsaspekter och idag är ett samhälle där psykiska ohälsan är väldigt hög. Om vi ska resonera utifrån det här som Johannes säger. Att vi kanske inte ska ge så mycket av vår tid till exempelvis en arbetssituation. Vissa jobbar väldigt mycket, är superstressade. Utan ett gott liv kanske i många sammanhang skulle vara att behålla den skjorta man har själv. Så jag tror att vi ska vidga och inte bara tänka på materiella saker, fast det är viktigt. Men många tror jag också kan lida i Sverige idag med avsaknaden av exempelvis tid och psykisk hälsa och välbefinnande, men har andra saker i överflöd. Så det finns en obalans där.
Och hur vi lägger tiden på våra barn, ja, exempelvis, ja, och hur vi prioriterar saker och ting.
Ja.
Men som jag tolkar det också, så som predikant här, Johannes predikade utifrån att han hade tagit det här steget till en fullständigt enkel livsstil. Ja. Och har man gjort det, då kan man ju predika utifrån den verkligheten.
Ja.
Vi kanske mer behöver predika utifrån vår upplevelse av kluvenheten, som jag tror att många av oss känner, att på ena sidan så vet man att man borde ta de där stegen, men å andra sidan orkar man inte, kan inte, och hur ser den situationen ut, hur kan vi hjälpas åt för det här, för det är ju också folket som frågar, det är ett kollektiv som frågar och ett kollektiv som får svar, alltså så man inte lägger enskild skuld på en människa här, eller liksom så att man ska ju inte gå ifrån kyrkan och känna att det bara känns hopplöst, för då får man inte heller då gör det ju ingen nytta, så att säga. Det har man ju också gjort forskning om vad det gäller klimatet då, att om man liksom meddela på det mest alarmistiska sättet och visa det mest fruktansvärda med klimatet, då blir effekten jättestor i det att man tar till sig det budskapet, men effekten i handling blir minimal, för man blir istället uppgiven. Men om man liksom framställer det hela på ett annat sätt som gör att man ändå känner att jag kan ändå förändra, då blir själva liksom handlingen större. Jag tror det är lite på samma sätt här, att det är lätt att man ger upp för de här otroliga, och klyftorna ökar ju liksom hela tiden. Så det är en dyster bild, men den är ju inte omöjlig heller.
Så jag kanske skulle omformulera Johannes ord och ge utav det du har i överflöd. Har du mycket tid, ge utav den, men tillhör du den där stressade som inte får tiden att gå ihop, då kanske det inte är tid du ska ge, men du kanske har pengar istället. Ge då utav det. Så skulle jag nog resonera idag mycket. Jag tror att alla vi kan bidra med något, men det kan också vara olika. Och som du säger, det är ett vi-kollektiv. Det finns ju andra bibelställen när personer frågar, vad ska jag göra? Och får ett mer konkret svar just för den personen. Men det är en bra påminnelse även för nutidsmänniskan, tänker jag. I alla fall i en västlig konsumtionskultur, att vi har oftast mycket mer av det materiella än vad vi behöver. Och det finns människor som behöver det bättre.
Ja, för det får inte heller bli så att Johannes blir ett rundningsmärke, tänker jag. Att man bara, nej men han pekade bara på Jesus. Så det är Jesus. Det kan ju lätt bli att man inte lyssnar på de orden som faktiskt står i Bibeln här om att dela med sig. För det är ju ändå en uppmaning som är viktig och stark.
Ja.
Och tråkigt nog inom teologin har det ibland varit så här att antingen har man drivit rättvisefrågor.
Mm. Mm.
Och då har folk tyckt att man har varit politisk eller för mycket vänster eller kommunistkyrka eller så.
Mm.
Eller har man drivit en dogmatisk hållning och då har det liksom blivit verklighetsfrånvänt istället. Mm. Men jag tror att vi måste hålla ihop. Jag tror att dogmen med den etiska implikationen måste finnas liksom sida vid sida om vi ska bli trovärdiga. Att det här är inte ett antingen eller, utan rättvisefråga är en följd av att vi tror på Kristus som universums centrum och Johannes som förkunnelse har en tyngd här ju.
Absolut. Verkligen. Nej, förena de två tänker jag det är fundamentalt. Och också om vi ska leva som kyrka och vad vi talar någonstans. Och då, på det sättet kanske Johannes är ännu mer aktuellt idag. Jag tänker det är nästan 20 år sedan staten och kyrkan separerade. Och att vara en statskyrka innebar också svårigheter att vara profetiskt. Idag pratar man ju mycket om profetisk diakoni eller politisk diakoni, som många andra organisationer i civilsamhället kallar för röst- och påverkansarbete. Och det har ju kyrkan alltid gjort. Och om vi tittar då på profeterna och Jesus, så har ju han verkligen kunnat peka på saker som är orättvist i samhället och både sagt göra någonting åt det, men också använt ordet, talet, för att försöka påverka. Och den rollen har ju, tänker jag, blivit viktigare för kyrkan, och den är lättare för Svenska kyrkan idag. För att vi inte är en statskyrka, då kan vi också säga att vi står för vissa värden och saker som kanske inte alltid de politiska partierna eller riksdagen håller fram. Så det är inte konstigt att vi har haft ett julupprop ganska nyligen eller så i tiden. Eller att de frågorna lyfts, eftersom flyktingar är en av fyra utsatta grupper redan i Gamla testamentet som lyfts och sen återkommer. Och precis som fattiga, som den här texten också berör mycket med Johannes. Någonstans att dela mer rättvist på både det materiella och på pengar och så. Mm. Jag tänkte på de här andra, Johannes fortsatte ju både här med dela med dig, det tänkte jag var det första. Men sen det här andra, driv inte in mer än vad som är fastställt. Och det säger han väl till
Tullindrivarna.
Mm. Så det är egentligen en speciell yrkeskategori som får det. Ibland tänker jag, vad skulle han säga till präster och diakoner då? Eller till andra sådär. Men till tullindrivarna som just jobbar med att driva in. Som då kanske har ockerräntor eller så. Där det fanns en lagstiftning förr som knappt liksom används idag. Och där Svenska kyrkan också har varit väldigt pådrivande när det gäller det här arbetet med fattigdom och så. Och det finns någonting, den är ganska enkel att ta till sig på ett sätt, alltså vi ska inte ha ockerräntor eller vi ska inte liksom göra för mycket profit på människor som står i skuld, och det kanske inte kyrkan gör, men det finns ju i samhället idag så finns det ju massvis med olika situationer där människor får väldigt illa och hamnar i skuldsättning och så. Och då tänkte jag på en prästkollega som predikade om det här med jubelåret som stod i tredje Moseboken. Att var 50:e år skulle skulder skrivas av, jord skulle återbördas och slavar skulle befrias. Och Johannes säger här, driv inte in mer än vad som är fastställt. Och idag i dagens samhälle så känns det som att det finns väldigt få sådana här turning points, som man kan uttrycka det. Där sådana här saker vänder. Där vi ger människor som har levt under väldigt tuffa förhållanden nya möjligheter. Och det tänker jag också att någonstans inte, att inte driva in mer än vad som är fastställt. Att inte kräva ut mer än vad som behövs. Och också att ge människor nya chanser. För mig finns det kopplingar där i alla fall. Men den är inte så allmänt hållen, den här andra, driv inte in mer än vad som är fastställt. Jag vet inte hur vi andra skulle kunna tolka det idag som inte är tullindrivare. Vad tänker du, Ola?
Ja, men att inte, det, samtidigt så kan man ju ifrågasätta då när vi svänger oss på olika sätt med lyxkonsumtion. Mm. Det är ju också ett sätt att driva in på ett sätt mer än vad som är fastställt, mer än vad vi behöver.
Ja.
faktiskt. För allting, alla pengar och alla resurser kommer ju någonstans ifrån, så att säga. Och där kan man väl i dessa tider då, där det har varit mycket media om kyrka och sånt. Jag vet inte vad som är sant och vad som inte är sant. Men det här är väl en text alla får läsa efter sitt samvete. Hur mycket låter vi saker skena iväg i vår egen konsumtion? Hur mycket vill vi driva in av andras pengar för våra egna behov? Och jag tänker att ett sätt att predika, ett sätt att förhålla sig är ju också vad är viktigt i livet? Vad är det vi egentligen får ett fördjupat livsinnehåll av? Är det av pengar? Eller hur mycket mer pengar ger mer lycka? Eller vad är det? Eller finns det andra värden som vi också förstör med det sättet att leva? Vi är ju så skolade i det här att höja inkomsten är också ett sätt att höja lyckan. Jag och det är ju sant för fattiga människor självklart. Jag menar, det ska man ju inte heller liksom ta bort att det har betydelse faktiskt. Men för oss som har redan mycket att driva in ännu mer. Sen tänkte jag också på det med du sa att med nystart och sånt där. Jag tycker det är jättespännande. För folket här i texten måste ju ha känt att nu kommer någonting nytt. Här är en ny möjlighet. Här är någonting helt revolutionerande. Här kan vi få ett nytt livsinnehåll och ett nytt livsmål. Precis som de andra, som lärjungarna, fiskarna. Alla var Jesus möter på ju nystart. Men vi är så bundna i vår värld vid den vi är liksom hela tiden. Det tänker jag på. Är man född i fattigdom ska det extremt mycket till för att bryta alla de olika hindren och komma loss. Liksom. Och är du utanför samhället så är det inte lätt att komma tillbaka in. Och där behöver vi också tänka nytt.
Ja, och om vi tänker bana väg för Herren finns ju många texter också. Tänka erfarenheter omkring oss att tron kan ändra vårt liv rejält och radikalt. Men jag tror också i sammanhang att det kan komma från det andra hållet. Att när människor ibland får det betydligt bättre. Eller när man hittar kanske ett sammanhang i kyrkan eller så. Så kan det också leda till en tro. Så det jag tänker att det kommer från båda håll. Så att bana väg för Herren. Att arbeta för ett mer liksom rättfärdigt samhälle. Där människor faktiskt får befrias till det som är gott. Kan också leda till tro. Då visar vi vägen till Guds rike. Och i andra sammanhang så kan tron vara den här omvälvande kraften. Och båda de här spåren tycker jag finns ganska tydligt i texten också.
Nej, men så är det. Och där har ju vi ett ansvar att aldrig överge hoppet för människor. Att predika på ett sätt som när man går från kyrkan ska man känna att det finns möjligheter i mitt liv att fördjupa relationen med Gud och att få ett bättre liv. Så att säga. Det får vi aldrig släppa det uppdraget tycker jag. För vad gör vi? Och det kan göra mig förbannad faktiskt när man då exempelvis kriminaliserar tiggare. Jag menar, vad tror man att det ska göra med dem? Ska det föra dem ut ur tiggeriet?
Nej,
men vi slipper se dem. Ja. Och det är ju liksom en helt motsatt väg mot detta faktiskt. Och det kan vara viktigt att poängtera tycker jag. När samhället hela tiden tror att bara vi skärper reglerna så kommer det här att bättre, men det blir det ju självklart inte.
De tankegångarna har funnits sedan väldigt många århundrade tillbaka och tiggare har ju fortfarande inte försvunnit. Så man löser ju inte tiggeriproblemet, om man säger, som egentligen är fattigdom, genom att förbjuda de som är fattiga att tigga, utan då måste man ju börja titta på vad det är som gör människor fattiga. Ja, men hade vi delat med oss bättre inom Europa så hade exempelvis då inte EU-migranterna kanske suttit på våra gator. Och har man själv provat på att sitta en timme eller två stilla när det är så kallt som det är nu här i december, så inser man ju också att det är ingenting man gör om man inte måste. De flesta vill ju ha ett arbete som ger en lön som är liksom lite mer stadigvarande. Och man lämnar inte sin familj i sina hemländer om man absolut inte måste. Det tror jag varenda förälder känner i liksom kroppen, att jag hade inte velat åka till andra länder och vara borta månadsvis. Om det inte vore absolut nödvändigt, för att man tänker att jag gör detta så att mitt eller mina barn kanske möjligtvis kan gå i skolan och skaffa sig en bättre framtid än mig. Så det synsättet när man pratar om att förbjuda fattiga människor som tigger, för mig är det otroligt upprörande. Det går stick i stäv med ett kristet budskap. Så.
Och då tänker jag också på det här att de här texterna är ju skrivna i skuggan av romarriket. som var ett ganska despotiskt sätt att hålla folk i schack.
Ja.
Och då vände man också grupper mot varandra, ja, hela tiden. Och det var ju det här med tullindrivare och fariser och soldater, ja, som nämns i texten. Alltså ett sätt för romarna att behålla makten var ju också hela tiden hålla de här spänningarna vid liv, så att säga. Att vända grupper mot varandra.
Mm.
Och Jesus och Johannes försöker hela tiden luckra upp det här och på något sätt ge budskapet. Nej, men om vi hjälps åt, om vi delar med oss, då urholkar vi också maktmissbrukets liksom grogrund på något sätt. Och det tänker jag är också att bana väg för Gud, för Herren, för ett gott liv. Att när vi börjar leva i tillit till varandra, då släpper vi också in nåden på något sätt i världen istället för tvärtom. Så, där jag tänker bara jag klarar mig så blir det bra liksom.
Och det tänker jag står ju också i någon av texterna, det här med att vår samhörighet, tänker jag, det är väl kopplat också med att nu är varken jude eller grek eller man eller kvinna eller slav, eller utan alla är vi ett i Kristus. Det tror jag kopplas också till tredje söndagen. Jag vet inte om jag inte är ute och cyklar här, Ola. Och då tänker jag, då blir det här viktigt. Alltså, jag vet att inte alla teologer trivs med den tanken, men mig är det tilltalande ännu mer idag att tänka kyrkan och den kristna gemenskapen ibland som en motkraft utifrån andra samhällsströmningar, där att visa på Guds rike, att peka på Gud, att bana väg för Herren är att visa att ett annat samhälle är möjligt. Så. Och att då dela mycket mer lika och peka på detta tror jag är otroligt viktigt.
Ja, det tror jag också. Ja. Och sen den här diskussionen om vad som är politik. Nej, men de praktiska tillämpningarna kan vi ju ha delade meningar om.
Mm.
Men målet och allas människovärde och rättvisa i fördelning av resurser, det tycker jag inte man kan frånkoppla den kristna tron.
Nej.
För det är ju så tydligt att det är centralt.
Absolut. Jag tänker Johannes säger till soldaterna, nöj er med er såld. Som är den här tredje delen någonstans. Först allmänna och sen tullindrivarna och sen soldaterna. Och det gäller väl oss alla någonstans. Att nöja sig med den sålden som vi någonstans klarar oss på. Det är något genomgående tema. Och när jag tänker på de här texterna också så får jag två kopplingar. Det handlar det här med att dela med sig och så. Ena är liksom Zacchaeus. Som han på egen uppmaning när han träffar Jesus så säger han att hälften av han äger ska han ge till de fattiga. Och har han pressat ut någon på pengar så ska Zacchaeus betala det fyrdubbelt tillbaka. Och det säger han någonstans i mötet med Jesus, så förstår han. Och han har nog hela tiden förstått att jag har inte levt rätt. Och här ser jag liksom jättetydliga kopplingar med till det Johannes säger. Men det finns också den här rike mannen som kommer fram till Jesus och frågar, vad ska jag göra? Och då är det inte det här viet som vi har i dagens texter kring bana väg för Herren, utan den här mannen frågar verkligen tydligt, vad ska jag göra? Och när jag har tänkt på den här mannen så tänker jag att han är en laglydig man som verkligen har gjort allting egentligen rätt. Han kan buden, han säger att han följer dem. Och det är ju långt ifrån oss alla som gör kanske. Men jag tror verkligen någon av mina säger det. Och då säger Jesus att gå och sälj allt det du har och ge åt de fattiga. Så det finns ju verkligen nyansskillnader i uppmaningarna hur vi ska leva. Och då tänker jag att alla av oss kommer inte behöva sälja allt vi har och ge till de fattiga. Och sen följa Jesus då för att ha vår skatt i himlen. Men just den här mannen tänker jag att jag tror att Jesus har genomskådat honom. Att han har nog, den främsta guden för honom är nog mammon. Och det är därför han måste liksom göra sig av med allt. Men också på det sättet så, det här med att dela med sig får olika personer lite olika svar på, har jag tänkt.
Så är det.
Ja,
Riktningen är ju på något sätt densamma.
Ja, ja.
Men graden och tilltalet ser olika ut för olika människor.
Det kanske också.
Och det är väl likadant för oss då,
antar att du
tänker.
Ja. Lite det att vi vet att vi ska dela med oss, att vi ska sträva efter så stor jämlikhet som möjligt. Och samtidigt så behöver vi kanske rannsaka oss själva och se, vad kan jag då göra eller ändra och bidra med? Och det kanske inte alltid är brödet och skjortan, som sagt, det kanske är tiden eller Kanske vända fokus. Det kan också vara ett sätt att bana väg för Herren.
Jag tror det, och också få ett lyckligare liv någonstans. För jag tänker att det måste ju vara det som är riktningen för både Jesus och Johannes, att när vi befrias från det här liksom osunda fasthållandet vid resurser och så. Jag menar, självklart så tror jag att vi alla på ett sätt vill ha ett bättre liv och vi vill kanske ha lite större lägenhet. Och alltså det finns ju en, jag tror aldrig det är naivt att tänka att det är ett väldigt fåtal människor som kommer dit hen att det är helt betydelselöst. Vi får av oss flytta ut i öknen, så att säga. Men när vi ändå befrias av den här krampaktiga fasthållandet vid det, då så händer ju någonting. Då befrias vi ju också och kan känna en större tillit och lycka i livet. Det är ju många som ändå vittnar om det. Och sådana här undersökningar som på ett sätt är rätt tragiska, när man frågar folk vad de ångrar sig i livet när de har på ålderns höst eller snart ska dö. Ja, men då är det ju ofta att man ångrar just att man har jobbat för mycket. Man har hållit fast, försökt åka med det här racet. Men Jesus och Johannes vill ju befria oss från det. Befria oss också från dödsrädsla. Och det är ju ett stort hopp, tycker jag, de här texterna. För både oss som enskilda individer, men också för hela planeten. Att vi kan faktiskt vända om och hitta ett djup i tillvaron. Som inte blir platt och tråkigt, utan tvärtom. Vi hittar andra saker som är viktigare. Och det är något vi också måste upptäcka tillsammans, som sagt. Som kollektiv, hjälpa varandra. Att se det och leva liksom goda liv.
Jag tycker det är spännande när man lyckas odla en kultur av den här, liksom, som jag tänker i diakoni och den här hjälpsamheten och så. Och jag tycker ibland i vissa församlingshem när man kommer in så märker man att det finns det. Det har liksom odlats att det här är i vårt gemensamma och det finns liksom en omsorg. Och då... Mm. Har man lyckats bygga liksom relationer i det sammanhanget som viktiga och bärande.
Nej, men det där, generositet märks. Det kommer jag ihåg också när man var liten, exempelvis. Och besökte, man var hälsa på olika kompisar. Man kände i vilka hus det fanns en generositet. Och man kände sig välkommen och så. Så det är väl en slags andlig övning i advent kanske. När vi väntar på Kristus. Att hur kan vi odla den här öppenheten, generositeten. Gentemot varandra. Utan att det kan ta över någon slags felhelighet. Eller att vi pekar på andra och säger att du ska göra sig och så.
Och beroende på vem man då är. Så vissa kanske skulle behöva tillämpa det mot sig själv mer än till andra. För definitivt. Vissa är ju stora givare. Och skulle snarare då kanske behöva den omsorgen för sig själv. Eller sin absolut närmsta.
Definitivt. Det tror jag också. Man får ju aldrig glömma sig själv. Eller det handlar ju inte om att plåga sig själv. Eller alltså att jag tror att jag är ju också inkluderad i det goda livet som Gud vill ge. Och det får vi inte glömma. Tiden drar iväg. Adventstiden går snabbt.
Vi får bana väg för Herren med Jesaja och Johannes. Så.
Ja, men det får vi göra. Och du som lyssnar, varmt välkommen till kyrkan på söndag. Tolkning pågår fortfarande hela adventstiden och in i julen och fortsatt. Tack Elin för ett bra samtal.
Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat. Och tack till alla er som gillar och delar våra avsnitt på Facebook och som på andra sätt berättar om den här podden för andra. Om du vill lyssna på fler avsnitt så finns vi där poddar finns och på vår hemsida som du hittar om du googlar Tolkning pågår. Och om du har tankar om podden så hör gärna av dig till oss på vår Facebook-sida. På återhörande.